Du lyssnar nu på Så funkar skolan.
Hej och varmt välkomna ska ni vara till Så funkar skolan. Mitt namn är Sebastian Noring och som vanligt har jag med mig rektor Linnea. Hallå Linnea, hur står det till?
Hej, det är bra. Vi har ju haft en ledig dag även denna vecka, så att det har varit väldigt skönt.
Ja, det är väl fördelen med att jobba inom skolan, att du får lite ledig på röda dagar.
Ja, precis. Så att, det borde vi införa i fler veckor per år, en ledig dag mitt i veckan.
Ja, men de pratar ju om att jobba 4 arbetsdagar, men det funkar nog inte riktigt precis. I skolan kan jag tänka mig.
Ja, men om man går längre skoldagar så hade det väl funkat.
Oj, ja. Det hade inte ju, ja.
Om man går en timme extra måndag till torsdag. Till
ja, men det hade man nog överlevt förvisso.
Så hade man kunnat haft lektionsfritt på fredag.
Ja, ja, ja. Själv har jag flyttat in min lilla studio in i mitt förråd med alla mina teknikgrejer idag. För att skulle få jobba lite ensam idag. Och det var rätt bra ljud här inne tycker jag. Plus jag använder en annan mic också. Så jag hoppas att det låter bra.
Ja, det gör bra. Det. I alla fall det jag hör. Men jag kanske alltid hör bra.
Det beror på vad du vill höra tror jag.
Ja, precis.
Bra. Idag skulle vi prata om finansiering i grundskolan.
Ja. Jag är ju så här sjukt nördig och älskar att läsa kommunala budgetar.
Det har vi ju inte förstått. Det är ju,
nej, precis. Nej, men alltså jag började ju med det när jag upptäckte tankesmedja Balans för var det 7 år sedan. 7 år sedan tror jag. På Twitter. Och då hade ju de skrev ju mycket om budgetar och liksom hur man la effektiviseringskrav. Och då kände jag mig så himla lurad. För då satt jag som rektor. Och jag förstod ju, alltså så här, jag verkte själv att budgeten gick ju inte ihop. Alltså vid den kostnadsökning vi hade var alltid större än kompensationen vi fick. Och sen förväntades vi ändå budget i balans. Och då när jag läste så började jag ju förstå att, ja men hur hänger det där ihop? Och då blev jag förbannad som jag brukar bli när jag inser att jag är lurad. Så då började jag läsa själv. Och sen så har jag läst och läst och läst. Jag har läst ungefär 1700 budgetar. Eller lite drygt, 1700.
Hur många blir det per dag? Tre
om dagen? Jag läser dem ju ett sjok liksom. Jag brukar läsa typ december till februari ungefär. Brukar jag läsa.
Okay.
Så att det är kul hela tiden. Men det är väldigt deprimerande. Och det är därför att jag vet ju konsekvenserna av det jag läser. Jag vet ju vad konsekvenserna blir för lärare, annan skolpersonal och elever.
Ja, du har ju en helt annan insyn än oss icke-dödliga, höll jag på att säga, odödliga inom skolan.
Precis. Jo, men är det som att jag själv är rektor också, eller biträdande nu då, men det är ju lite same same. Så är det, ja, jag vet inte, man blir lite nere eller ganska deppig när man... Det som jag tycker är det värsta är att man skriver så här, det här kommer inte påverka kvaliteten. Och så vet man att det kommer du visst göra.
Ja, men det är ju klart. Allting med budgetar påverkar kvaliteten speciellt ifall du skär ner. Och det är ju som vi pratat om innan. Hur länge har de på försökt effektivisera skolan nu? Hur många år?
Det är sedan 90-talet.
Ja, och jag undrar, liksom, finns det inget stopp? För det blir ju inte bättre. Det finns ju en gräns hur långt man kan gå. Men det känns ju som alla på...
Nej, men lärare och rektorer har ju demonstrerat i flera år nu förra helgen. Var det en demonstration i Stockholm igen, även i Eskilstuna.
Oj, det
tror jag.
Har ni sett.
Det var på lite olika ställen. Där de ja, men protesterade mot nedskärningarna. Och det var ungefär lite drygt 500 personer som kom till Södermalm, Vattenbussparken på Söder just för att... Och förra gången det var demonstration var det väl... Då var det ju inte något nytt avtal där, så då var det väl 2500 som kom. Så att det är ju en, det kokar ju lärarkåren.
Men jag tror det behövs mer, även både elever och föräldrar behöver nog gå ut verkligen och göra ett uppror liksom.
Jag framförallt tror att vanliga väljare behöver göra det, därför att är det någonting politiker är känsliga för så är opinionen. De vill ju bli omvalda, givetvis.
Ja, ja men det är ju klart, det är ju det de lever på.
Så att där kan man ju lägga på. Men jag tänker vi kanske ska prata lite om vad det är som händer. Jag tänker alla tycker ju att så här, skära ner i skolan är en dum idé. Det är nog få som tänker, gud, det verkar ju smart.
Ja, nej.
Men jag skickade, jag skrev en rapport, nu var det förra året. Eller var det 2022 var det. Precis, som heter Nyckeln till grundskolans finansiering. Den finns på min blogg att ladda ner. Nej, men där skriver jag, även om siffrorna inte är dagsaktuella, så är ju hur vi fördelar pengar är ju samma 2022 som idag. Det har ju inte förändrats.
Nej, det var inte oväntat. För de tycker väl den funkar, eller?
Ja, till och från höll jag på att säga. Det är klart att en del kommuner skriver att de är bekymrade, men de måste göra det. För att vi behöver ha budget i balans. Och det värsta tycker jag är att det står så tydligt i budgetarna alltid att budget i balans är viktigare än verksamheten när det blir en konflikt. Liksom. Ska man ha budget i balans eller ska man göra sitt uppdrag, då är det alltid budget i balans som är liksom prioriterat.
Men då prioriterar man ju inte eleverna med andra ord.
Nej, då måste man välja, så ska man välja budget i balans.
Så mycket är våra elever värda idag, uppenbarligen.
Och det är ju för att om man inte har budget i balans, då måste man betala friskolestraff.
Och det
blir dyrt.
Ja, men det bevisar ju mer på att det saknas pengar.
Nej, jag tror kanske det gör. Men jag tänker framförallt måste vi fördela pengar på ett smartare sätt. Då hade vi ju fått ut mer pengar till undervisning.
Och du har ett svar på hur vi fördelar dem på ett smartare sätt, eller?
Ja.
Nice.
Surprise. Men du har ju läst rapporten. Ja. Vad ska du sammanfatta lite?
Ska vi se. Jag har... Det är en väldigt lång rapport. Det var väldigt intressant. Att det
den är bara 64 sidor. Ja.
Men din var ju inte det som du var. 64 sidor.
Min rapport är det.
Ska vi se. Eller det jag läste idag alltså. Var inte 64 sidor som du var. Din sammanfattning. Det som var intressant är ju att 90% av kommunerna har krav på nedskärningar i grundskolan 2022. Hur ser det ut idag?
Ska vi ta 2022 var det 90%. Ja. Och det var för att vi hade statliga coronapengar som hjälpte många kommuner. Och 2023 då var det 98% av kommunerna som hade nedskärningar i skolan. För då var de statliga coronapengarna använde man inte. Och i år är det 95,6%. Och att det har sjunkit lite i år, det är för att man använder RUR, resursutjämningsreserven.
Okej,
resultatutjämningsreserven, vad är det för något? Förlåt. Det är en budgetteknisk funktion som kommuner kan använda för att om man den är frivillig att använda, men om du använder den så måste kommunfullmäktige KF då ta beslut hur den ska användas. Så där kan man rent budgettekniskt till exempel ösa ur när man har underskott, men du måste ju betala tillbaka det sen då. Så att det är lite som att kissa på sig. Det är skönt till en början, men sen blir det kallt. Det är ingen långsiktig lösning.
Nej, okej, så man lånar pengar.
Men man kan använda det exempel i år som man gör i många kommuner för att inte behöva göra stora nedskärningar. Men du kommer behöva lägga tillbaka pengar i RUR.
Så RUR är någonting som alla kommuner har gemensamt egentligen då?
Nej, alltså man väljer själv om man vill ha resultatutjämningsreserv. Okay. Men om man har det så måste man då fatta beslut hur den ska användas. Man kan inte bara komma på sig, men vi tar lite grann ur den. Utan då måste man ju besluta hur, vilka principer man ska använda.
Men då förstår jag.
Göteborg har tagit rätt mycket ur den. Men man måste ändå göra anpassningar och skära ner.
I vänta på bättre tider.
Ja, men grejen är den att vi biter oss ju själva längre fram om vi väntar för länge i att göra någonting.
Mm. Men jag läste ju även då att 2% av de kommuner som inte har krav på nedskärningar flyttar nedskärningar till 2023. Hur funkar det? Kan man flytta sig nedskärningar ett år framåt?
Ja, det kan man göra. Men för man vet ju inte vad som händer under nästa år, så det är inte så smart. Det kan ju vara så att inflationen sticker iväg som den har gjort. Vi har ju haft problem med hög inflation i Sverige.
Oh ja.
Så att, det är det jag menar. Man kan ju göra tillfälliga lättnader, men det är ingenting som löser problemet i längden. Nej. Så att säga.
Kan du förklara lite skillnaden igen? Jag vet inte, vi har gått igenom det här innan. Men kommunala och enskilda huvudmän har samma uppdrag att bedriva?
Nej, ja, de har ju samma uppdrag att undervisa. Det är samma för alla. Men de har ju olika ansvar.
Yes, och olika förutsättningar ekonomiskt.
Nej, det skulle jag inte säga. Det beror på hur man menar. Alltså så här, vi har ju ett grundbelopp. Det är samma för oavsett huvudman. Så att det betyder ju att om man till exempel ersätter sin egen kommunala skola med 100 000 per elev och år, då måste man ersätta de elever som går i friskolor 100 000 per elev och år till huvudmannen då. Ingen elev har ju en skolpeng, utan en elev genererar en skolpeng till huvudmannen. Och det kallas då bidrag på lika villkor på byråkratiska. Och sen utöver det så har man då strukturersättning. Och den varierar ju beroende på socioekonomi då, ja, bland annat.
Och det är ju...
Men grundbeloppet är samma för alla. Så att kommunal och enskilda huvudmän har ju på det sättet lika förutsättningar. Men sen kan ju enskilda huvudmän då, aktiebolag till exempel, kan ju ta ut vinster. De kan använda koncernbidrag och flytta pengar. Och det som enskilda huvudmän är ju överkompenserade. Eftersom att de har lika skolpeng som kommunala skolor, men de har inget utbudsansvar. Så att de är ju överkompenserade. De får ju för mycket pengar. De får ju pengar för ett ansvar de inte har och ett uppdrag de inte tar.
Ja, och det var det jag menade då med att kommunala har ju ett ansvar gentemot elever. De måste alltid erbjuda en plats. Och det var ju vi inne på för ett par avsnitt sen, till exempel. Att...
Ja, precis. Kommunala skolor har ju då liksom skolpliktsansvaret. Och det betyder att en kommun måste se till att alla elever i en kommun har en skolplats. Och det behöver ju inte enskilda huvudmän göra. De kan ju lägga ner sin verksamhet när de känner för det. De är ju företag, så de gör ju vad de vill, så att säga. De kan ju lägga ner när de vill. Och det kan inte kommunen göra på samma sätt, för de måste ta hand om eleverna. Men en friskola kan ju lägga ner, och då måste kommunen ta över eleverna. Medan om en kommun lägger ner, så måste de ta hand om eleverna. Och det är ju skillnad då. Sen en kommun måste ju också ha skolor överallt i kommunen. För att ingen elev ska ha för lång resväg. Så att man kan ju inte bara ha en skola i tätorten om man har landsbygd till exempel. Utan då måste du även ha skolor på rimligt avstånd till elevens hem.
Och det kan ju bli överetablerat, för att kommunen får ju inte säga nej till en friskola som ska öppna någonstans.
Nej, precis. Vi har ju fri etableringsrätt också. Och det gör ju att kommunen har ju ingen planeringsmöjlighet. Därför att de vet ju heller inte hur elevflödena kommer gå. De vet ju inte om det öppnar en ny enskild huvudman. Ofta vet man det ungefär ett år innan. Eller ett och ett halvt. Ofta. Men du vet ju inte vilka elever som kommer gå dit från vilka skolor. Förrän i princip skolan öppnar liksom. Och det är dags att börja där. Vilket gör att du kan inte planera. Det är jättesvårt att planera att anpassa sin egen verksamhet. Och det överskott som finns på skolplatser är ju väldigt dyrt för kommunerna.
Ja, för det är ju tomma platser. För kan ju inte säga upp lokalerna heller.
Nej, ofta kan man ju kallställa kanske. Men det här är långa processer. Det kan man inte göra bara på några månader liksom. Så att kommuner står ju med extremt stora merkostnader.
Och det får de ju inte ersättning för.
Nej, det utgår 0 kronor för det.
Det låter rimligt, eller?
Så att det är det jag menar. Vi måste börja fördela pengarna på ett smartare sätt. Så att vi inte ersätter friskolor för något de inte gör. Det är också så att enskilda huvudmän får ju samma ersättning som... De får ersättning på kommunens snitt. Och det innebär att de till exempel får ersättning för kommunernas snitt på skolbibliotek. Men de har mycket lägre andel skolbibliotek i friskolor. Så där får de ju betalt för bibliotek, men de kanske inte har något bibliotek med fackutbildad bibliotekarie på heltid.
Ja, och Göteborgs stad har ju gått emot lite, där de även tror sig bryta mot lagen nu, va?
Ja, de stretchar ju systemet och kollar vad lagstiftningen, vart gränsen går. I och med att nu kommer vi få extra tilläggsbudget för att kompensera för höga pensionskostnader. Och det är det pensionsavtal som kommuner har. Och friskolor har ju inte det pensionsavtalet, vilket gör att de har ju inte den kostnaden. Och då menar Göteborg att friskolorna får pengar om de kan visa att de har den här kostnaden. Och det är egentligen inte förenligt med lagstiftningen då.
Men egentligen är ju det rätt att göra så, men inte enligt lagen.
Nej, utan som att kommunerna har ju ingen rådighet över friskolor. Kommunen får inte bestämma något över friskolor. Vi ska ju bara betala.
Nej, jag menar, jag tycker ju att Göteborgs stad gör rätt. Det är mer så jag menar.
Ja, men de kommer få smälla på fingrarna i förvaltningsrätten. De kommer ju inte vinna det här.
Men det är väl för att lyfta debatten.
Men det här är ju också ett sätt att visa hur absurt systemet är.
Vilket är jättebra.
Och det är också så att när elever börjar i friskolor, då blir det tomma platser i kommunala skolor. Då får kommunen underskott till slut. Och då har man gjort av med mer pengar om man har budgeterat årets början. Så då måste man betala friskolestraff. Så den summa per elev kommunen har i underskott måste man ersätta friskolor med för varje elev som går i friskolor. Och de pengarna tas ju från undervisningen.
Det är väldigt, väldigt konstigt system. Och jag förstår att...
Alltså friskolestraffet är ju det mest perversa systemfelet i skolan. Det är så fruktansvärt dumt och konstigt och helt ologiskt.
Vem var det som drev på det egentligen?
Nej, men det blir ju så när man har bidrag på lika villkor. Det är inget konstigt.
Ja, för mig låter det bara konstigt som inte helt insatt i processen. Men det är ju därför vi har dig.
Precis. Exakt. Nej, men alltså det är egentligen inte då konstigt. Har man bidrag på lika villkor, då ska ju grundbeloppet vara samma. Och gör man av med mer pengar än vad man har budgeterat för, då har ju skolpengen ökat. Så att det är inget konstigt egentligen.
Nej, men det är konstigt att man ska få straff när man försöker göra en bra grej och få betala mer pengar för någonting.
Jo, men det är ju för att bidraget är lika.
Det är jättekonstigt.
Då blir det så.
Ja, nej.
Ja, bidraget borde ju inte vara lika. Man borde ju få ersättning för ansvar man har.
Ja, det låter ju rimligt.
Men nu får ju friskolor ersättning för kommunens ansvar. Och det är kanske inte helt logiskt.
Ja, men vi går vidare för jag tror vi kan fastna annars alldeles för länge på det.
Nej, men så att det här är det sättet som med grundbeloppet som vi måste fördela pengar då. Och i år som sagt så är det 95,6% av kommunerna som har krav på nedskärningar i skolan. Och det man då gör det är att man ökar undervisningstiden för lärarna. Man drar in och tar bort särskilt stöd för eleverna. Man ökar grupperna på fritidshemmet. Man tar bort elevassistenter, skolvärdar, skolbibliotekarier. Så att det här kommer ju få jättestora konsekvenser för eleverna. Det blir färre vuxna, trygga vuxna runt eleverna.
Det är ju inte bra alls, för är det någonting man behöver så är det ju trygghet och vuxna för att stödja eleverna och även se till att det är lugnt.
Precis, men då skriver kommunerna ofta att det här kommer inte vara något problem. Därför att hela grejen, det är därför jag också menar så här, det är dumt att stoppa in mer pengar i skolsystemet när vi fördelar pengar på så dåligt sätt. Därför då kommer vi bara fördela mer pengar på samma korkade sätt.
Så ekonomin är som den är på grund av fördelningen, att det går...
Nej, men nu ersätter vi friskolorna för ett ansvar de inte har. Om vi skulle stoppa in mer pengar och få tilläggsbudgetar till skolan, då måste vi ersätta friskolorna igen. Så vi kommer ju principen att vi ersätter friskolorna för ett ansvar de inte har kommer ju vara kvar.
Mm. Det behövs göras annorlunda, men sen är ju frågan om det ska ändras. Hur lång tid tar det och ändra på detta?
Alltså det finns ju redan ett förslag från Björn Åstrand. Man kan klubba igenom det i riksdagen nästa vecka om man skulle vilja det. Så att det skulle kunna vara i hamn 1 januari 2025. Men nu vill ju regeringen, nu utreder de frågan en gång till. Trots att det redan är utrett flera gånger.
Alla dessa utredningar.
Men hela, ja fast det är ju på ett sätt bra. För att vi ska ju inte bara skicka liksom lagstifta från höften. Utan vi måste ju veta vad vi gör. Men det är synd tycker jag att man utreder det så redan utrett.
Ja, det var det jag menade. Det blir lite långrandigt liksom. Det blir... Vissa saker ska man absolut utreda länge, men när det är vissa saker som behövs ändras snabbt som man vet om behövs ändras. Det ska ju inte ta flera år som det gör det i många fall.
Nej, och det här kommer nog inte vara på plats innan valet, det tror jag inte. Och sen kanske blir en annan regering i nästa val och då börjar de.
Låter som ett väldigt sunt system.
Ja, utredningssystemet är ju i grunden bra så att vi har väl avvägd lagstiftning. Men det behöver ju också hända någonting. Man drar det väldigt mycket i långbänk.
Nej, exakt. Men det är som du säger. Förhoppningsvis kommer det ändras. Jag har lite tanke kanske. Bara. Du har ju skrivit lite om socioekonomiska index för skolenheter. Kan du förklara lite mer för de som är mindre insatt vad socioekonomi är för något?
Ja, man har ju som sagt grundbeloppet, det är samma för alla. Men sen har vi ju socioekonomiskt stöd, eller det brukar kallas för strukturersättning. Och det innebär ju då att man har ett index i sin kommun. Där gör alla kommuner olika. Det finns, när jag räknade i den här rapporten, har jag fram att det var 81 olika sätt att räkna fram index. Och sen har ju inte alla kommuner strukturersättning. Det beror på vilken demografi man har. En del kommuner har ju bara en eller två skolor. Och då har man ju ofta ingen skolpeng. Det finns ju ingen som säger att man måste fördela skolpeng per elev. Men man gör ju ofta det när man har friskolor, då, som att de ska ha samma grundbelopp. Men strukturersättning är ju då det som ofta grundar sig på socioekonomi. Och då räknar man helt enkelt fram. Då räknar man fram ett index och sen så indexerar man varje skola då. Till exempel min skola... Vänta lite, min skola ligger på 216 eller något index, det är ganska högt. Det betyder att en hög andel av eleverna saknar föräldrar med eftergymnasial utbildning. Och har man ett lågt index så har man ofta hög andel föräldrar med utbildning. Och det är då de med högst socioekonomiskt index som brukar då få mest tilldelning så att säga.
Okej.
Okay. Och då får man en tilldelning för fritidshemmet och en för grundskolan. Alltså det som är själva timplansbunden undervisning. Och det här varierar i kommunerna. Det finns ingen nationell norm hur det här ska se ut. Utan alla gör olika.
Då hoppas jag att man har större förståelse för det.
Så att, och det här är ju också liksom, tanken är ju att det här ska användas för undervisning och ge stöd till eleverna. För de har ett högt socioekonomiskt index. Då behöver ju ofta eleverna mycket akademiskt stöd i skolan. För att man då har lågutbildade föräldrar. För att föräldrarnas utbildningsbakgrund är en faktor som främst påverkar hur det går i skolan.
Du skriver även att det är viktigt att hålla två tankar i huvudet samtidigt i rapporten. Vad är det du menar då?
Nej, men jag menar att vi har ju olika ersättningar. Man ska inte bunta ihop dem. Utan en del av ersättningen är ju det liksom grundbeloppet som är samma. Sen brukar man ju ofta säga, eller ibland så säger friskolesektorn så här, men kommunen har redan mycket högre skolpeng. Men grundbeloppet är samma, sen har vi olika strukturersättningar. Och det beror ju på att vi har olika elevunderlag. Friskolor har ju snitt högre andel föräldrar med eftergymnasial utbildning. Och då har de lägre strukturersättning. Och det ska de ska ju inte ha lika hög då. Därför att de behöver ju inte det helt enkelt. De har ju elever från akademiska hem. Och då behöver man inte samma typ. Och de här pengarna, det var det jag sa innan tror jag, ska ju gå till undervisning, mer stöd till elever och så vidare. Men problemet med det är ju att när vi har så mycket nedskärningar i skolan, då används ju strukturersättningen för att täcka upp budgethål. Så att vi kan inte vara säkra på att det går till det var tänkt, till det som det var tänkt.
Det är ju inte bra alls ju.
Nej, men det blir ju så. Men om jag till exempel då, jag har strukturersättning. Min skola ligger på drygt 200 index. Men istället då för att kanske behöva säga upp en elevassistent när man tappar elever, då använder man, alltså strukturersättningen går ju då inte till någonting extra, utan det går ju till att liksom hålla skutan flytande. Och det är inte riktigt så det var tänkt, men det är så rektorer gör för att slippa hela tiden ha folk i omställning och liksom, vi vill ju ha kontinuitet i vårat budgetarbete.
Det blir ju en kedjereaktion.
Ja, precis.
Och det är ju inte bra, för det är ju svårt att komma i kapsen utan att det tillförs nya resurser. Det har ju vi sett innan inom politiken.
Ja, i år är det 95,6% av kommunerna som har nedskärningar i skolan, vilket är ganska mycket.
Ja, det är jättemycket. Men då går ju den direkta tanken till regeringen, att de inte tillför pengar, men du säger att det inte är det som behövs egentligen.
Nej, men alltså det, vi behöver ju såklart, alltså, jag tänker så här, steg ett det vi behöver göra det är att vi alltid får kompensation för lön- och prisökning. Vi måste få kompensation för det varje år. Och det innebär ju inte att man satsar på skolan om man får det. Det är bara för att inte behöva skära ner. Och sen så behöver vi ju fördela pengarna på ett annat sätt än vad vi gör idag. Och sen när man har gjort det, då kan man ju se om det behövs mer pengar. För när man tittar inom OECD så lägger ju Sverige liksom rätt mycket pengar på sektorn utbildning generellt. Men vi lägger ju inte så mycket pengar på undervisningsrelaterad verksamhet. Och att vi ligger högt generellt inom OECD, det är för att vi har gratis lunch och vi har gratis skolskjuts. Men när man tittar på undervisningsspecifik verksamhet, då ligger vi ju i mitten eller lite under.
Det är egentligen underbetyg.
Nej, men det är bra att vi har gratis skolmat och gratis skolskjuts för barn med funktionsnedsättningar.
Jag tänker mer på att vi ligger i
men
mitten.
Men när man tittar, alla länder har ju inte samma, de har inte samma skolsystem som vi har. I många länder tar man med sig lunch.
Nej, men det är jättebra. Men jag menar, om man tar bort det så ligger vi i mitten, sa du. Och det är lite ett underbetyg för svenska skolan.
Ja, men det är för att hur man mäter. Man mäter ju, man drar ju ett snitt liksom. Och vi har ju olika skolsystem. Så att det är klart att vi hamnar ju högt om vi har gratis mat till exempel.
Så det är kanske därför vi har gratis mat, för att det ska se bättre ut för politikerna. Bra, då har vi...
Nej, jag tror man tänker att alla elever ska få mat i skolan. Men inte som England, att man har med sig chips och... ett vinbröd. Jag läste i England eller i London en sommar. Det var, då skulle man ju ta med sig. De flesta hade ju typ så här, någon chokladbar och chips och en macka liksom. Det var ju väldigt få som hade mat med sig.
Det är ju inte bra. Det är ju inte sunt någonstans.
Så att jag tycker det är bra. Men man behöver titta då på hur man mäter och vad det är vi mäter. Men det jag skulle säga, det jag skulle komma till, anledningen till att vi fortsätter att ha nedskärningar i skolan, det är dels för att kommunernas ekonomi har problem. Det har vi för att vi har hög inflation, vi har haft en pandemi och så vidare. Inflationen liksom, och pensionskostnaderna framförallt ökar jättemycket. Så att förutom lönen betalar vi väldigt högt PO, alltså personalomkostnader, arbetsgivaravgifter och skatter och pensionsersättning och så. Det ökar jättemycket. Men vi har ju samtidigt också en styrning som grundar sig på New Public Management, som vi har pratat om i ett annat avsnitt. Och det gör ju att oavsett om du skulle stoppa in mer pengar, så har man ju kvar filosofin att man kan bedriva verksamhet till lägre kostnad per elev. Och det är ju dumt. Så att det är det jag menar, vi måste ändra styrningen i grunden. Vi kan inte bara stoppa in mer pengar i ett trasigt system. Nej. För det läcker ju som ett såll och det kommer det fortsätta göra oavsett hur mycket pengar vi har in. Så vi måste ju få bort New Public Management och den tanken att vi hela tiden kan bedriva verksamhet till lägre kostnad per elev.
Men du, där är ju du en stark röst i den svenska debatten om att det behövs ändras. Och det är ju väldigt skönt.
Ja, framförallt Markus Larsson och Åsa Plessner på Tankesmedja Balans har ju skrivit jättemycket om det och väldigt, väldigt bra och konkret. Jag tycker man kan läsa De effektiva, deras första bok. Den handlar väldigt mycket om effektiviseringskrav och New Public Management.
Bra, vi kan ju länka till den även.
Precis, och ett effektiviseringskrav är ju då skillnaden. Alltså så här, säg att i år är det 4,5%, räknar man PKV, prisindex och kommunal verksamhet. Det betyder att det är vad priser och löner i snitt kommer att öka. Men om man då bara får 2% kompensation, då är effektiviseringskravet 2,5%. Och den 2,5% behöver rektor då hämta hem i sin verksamhet genom att skära ner. Och det menar, så länge var principen, så länge man styr skolan utifrån att det går att göra så, då kommer man göra så oavsett hur mycket pengar man har. Så att det är liksom ingen lösning att bara ösa in mer pengar.
Nej. Och du är ju väl insatt i hur det fungerar, så att lyssna på Linnea nu, ni som är politiker.
Nej, man behöver ändra själva grundprincipen. Alltså, menar vi på fullast allvar att man hela tiden ska kunna lära barn att läsa snabbare? Menar man att man ska lämna barn själva på rasterna när man inte har fritidspersonal, skärs ner och så vidare? Så att man behöver ta en funderare på. Om man då säger att man kan jobba smartare och snabbare och billigare, då måste man specificera exakt hur det ska gå till också. Annars så blir det ju inte seriöst.
Vi går vidare tycker jag. Du har ju i rapporten problematiserat hantering av strukturersättning och vad det får för konsekvenser för lärare och elever. Men du ger ju även förslag på förbättringar, 4 stycken kan jag läsa här. Och vill du berätta lite mer?
Ja, läs upp dem.
Ska jag läsa upp dem?
Läsa upp dem helt taget.
Nummer 1. Differentierad skolpeng för att kommunerna ska få ersättning för det lagstadgade utbudsansvaret. Oj, det var många svåra ord där.
Ja, men det är det vi har pratat om i flera avsnitt. Att kommunerna måste få ersättning för sitt... vad heter det? De måste få ersättning för ansvaret av skolplats till alla barn.
Och det får,
nej, och det får man ju exakt. Inte idag. Så att det skulle innebära då att, för vi hade så fram till 97, då fick man göra ett skolpliktsavdrag. Och det innebär att kommunen räknar ut sitt snitt på vad varje elev kostar. Och sen man gör ett avdrag på kanske mellan 5-10% innan man betalar ut pengar till friskolorna.
Det är ett väldigt sunt förslag.
Ja, det är väldigt vettigt kan jag tycka. Att man får betalt för det man gör och inte det man inte gör.
Vad är det som talar emot att det inte ska ändras?
Att det är före detta politiker som äger skolkoncernerna. Och de vill att incitamentet för överskott ska finnas kvar.
Du menar att politiker vill tjäna pengar?
Nej, det handlar inte om att det handlar om att man vill behålla i systemet där vi har ett garanterat överskott.
Då är jag med.
Och man använder ju inte överskottet bara till vinst, utan det är även för att expandera. Alltså öppna fler skolor och ta in fler elever. Och då använder man koncernbidrag. Och grejen är den, när det var det här skolsystemet så har ju kommuner ingen kontroll på vad deras skattepengar används till. För vi får inte bestämma något över friskolor, vi har ingen insyn i dem. Så vi vet ju inte hur mycket skolpeng som används till undervisning.
Och där hoppas jag att vi snart får full insyn i hur det fungerar.
Ja, vi får se. Nu vill ju inte Moderaterna och KD och Sverigedemokraterna det. Det är bara Liberalerna än så länge. Men det kanske vi får fortsätta ligga på. Så kanske de ändrar sig.
Ja, skulle de gå emot sina regeringsallierade så här och gå ihop med vänstersidan och Centern, så hade ju de vunnit dock, tror jag.
Alltså, regeringen kan ju, eller Liberalerna kan driva igenom det med hjälp av oppositionen. Yes. Men frågan är om man vågar det. Då blir det kanske dålig stämning i regeringskansliet.
Det är värt det, tro mig.
Ja, vi får se.
Vi går vidare till nummer 2. Reglera hur strukturersättningen används och utvärderas. Det är en stor brist att varje kommun bestämmer själva hur det ska hantera strukturersättningen eftersom den blir godtycklig och kommunen inte säkerställer att den får avsedd effekt. Det går inte att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna när det finns över 80 olika sätt att fördela resurser till skolenheterna.
Precis, jag tycker ju det här är samma, även om rapporten är några år nu, så principen är samma, att vi inte har någon nationell, liksom, vi har inget, jag tycker att vi ska ha ett nationellt index. Det har vi inte idag. Jag tycker vi ska ha ett index i Sverige och sen indexerar man alla skolor. För att nu blir det ju liksom på typ 200 olika sätt och det är ju dumt.
Vill du bara förklara vad index är för något?
Nej, men man gör ett index för i kommunen vilka faktorer som ska generera strukturersättning. Och det kan vara föräldrarnas utbildningsnivå, antal år i Sverige och olika sådana faktorer. Och de rangordnar kommunerna på olika sätt. Och det är där indexet som sen... som man då tar fram hur mycket varje liksom peng eller hur mycket ett index, hur mycket extra strukturersättning det ska generera. Och jag menar på att där borde man ju göra som man borde göra på ett sätt i Sverige. Vi borde bestämma oss istället för att då ha typ 200 olika sätt. För då, nu kan man ju inte jämföra kommuner, man kan liksom inte, man vet inte vad det får för effekt. Så jag kan tycka att man borde, och det här kommer ju i skolpengsnormen som man utreder, så kommer det här vara en del av det.
Bra, vi går vidare till nummer 3. Statlig skolpeng bör övervägas. Det är en komplex fråga eftersom kommuntyperna skiljer sig åt när det kommer till såväl sammansättningen i befolkningen, geografi och socioekonomi. En statlig skolpeng som är socioekonomiskt viktad, differentierad utifrån ansvar och som tar hänsyn till småskalighet skulle kunna ge förutsättningar för en mer likvärdig skola om den utformas på ett optimalt sätt. Frågan bör utredas vidare.
Precis, och den, nu utreder man ju statlig skolpengsnorm, så vi får se vad den visar. Det kan bli bra, men är det inte så att man gör en differentiering mellan kommunal och fristående huvudmän, då kommer ju nuvarande ordning att bestå. Det viktiga är att vi får bort bidrag på lika villkor, för det är det som gör att vi har ett friskolestraff. Så vi får se vad de landar i. Det är väl nästa år tror jag som de ska presentera utredningen.
Ja, det ska bli intressant att se vad som händer. Vi hoppas ju att det går åt rätt håll i alla fall.
Precis.
För lite är inte tillräckligt. Det måste ändras fullt ut. Bra.
Ja, man behöver göra om systemet i grunden, yes, helt enkelt. Ja. Så att kommunerna får ersättning.
Bra, vi går vidare till nummer 4 och det är den sista. Skolinspektionen behöver verktyg att avslå ansökningar från enskilda huvudmän om det får negativa ekonomiska konsekvenser för hemkommunen.
Precis. Idag är det så att kommuner får inte bestämma om friskolor ska öppna. Utan man får bara yttra sig. Och Skolinspektionen har nu faktiskt börjat ändra sig. De har börjat avslå när kommuner visar på negativa ekonomiska konsekvenser på lång sikt. Men det är fortfarande... Man skulle behöva någon form av kommunalt veto eller att man helt enkelt går strikt på befolkningsprognoser. För nu ser vi att elevkullarna minskar under många år framöver. Och då är det dumt att öppna fler skolor.
Ja, för det är ju jättekonstigt. Okej, finns det ett behov av att öppna fler skolor? Nej, men ni får öppna en ändå.
Exakt, då blir det för mycket tomma skolplatser. Och det, då lägger vi massa pengar på tomma skolplatser istället för stöd till elever. Och det tänker jag är generellt dumt.
För det är ju enbart i skolsektorn där man gör så affärsmässigt. För jag menar, det är ju inte så att en hamburgerkedja hade öppnat på ett ställe där det inte finns tillräckligt med förutsättningar när det redan finns en annan hamburgerkedja där. För det hade ju inte gått ihop. Då hade ju slutat med kanske båda går i konkurs. Men det...
Jo, men friskolan kanske ser att det finns elever till dem, men det blir problem för den kommunala skolan då. För man får ingen ersättning då för det, den ökade kostnaden det medför för kommunen. Mm. Och det är dumt.
Ja, bra. Vi går vidare lite i vad det står på din lilla rapport här, som är inte så liten egentligen, 65 sidor. Men den slipper jag läsa just nu. Kommunala huvudmän sätter rektorer ett oerhört svårt dilemma när de tvingas välja mellan budget och balans i en verksamhet. Hur tänker man då som en rektor? Mår man inte...
Det menar du?
Tar inte emot väldigt mycket att vi får dra ner här, vilket kommer påverka både elever och lärare och personal i övrigt på ett negativt sätt, bara för att få budgeten i balans. Finns det några rektorer som går emot detta ibland?
Ja, det gör det ju. Vi hade en just någonstans utanför Östersund var det väl, som blev kallad rebellrektorn, som sa att och hon hade nog läst min bok Att vända en skola, för där har jag tips till rektorer. Och i den boken så skriver jag om det här, att vad kan man som rektor göra då? Och där skriver jag om bland annat att man behöver begära skriftligt, liksom, vad ska jag skära ner på? Vilka elever ska inte få stöd? Det menar jag på att det ska inte rektor behöva bestämma, utan det ska politikerna bestämma. Och då får de ta konsekvensen och diskussionen med föräldrarna.
Ja, för så är det ju inte idag. Idag är det ju rektorerna och även lärarna,
ja,
tyvärr.
Ja, precis. Och det menar jag på att om politikerna har klubbat nedskärningsbudgetar, då får de ta ansvar för det. Det
vill, men vad händer med den här rektorn då?
Nej, hon jobbar kvar, vad jag vet. Ja, hon fick ju en skriftlig varning för att hon gjorde så. Men som jag fattade så jobbar hon kvar.
Bra, men hon made a point.
Precis.
Ska vi se. Läser jag vidare lite snabbt här också. Kommunala huvudmän ger oss rektorer en budget inte vet går att hålla utan att bryta mot skollagen. Hur kommer det sig att de ger er en sådan budget?
Men det står i skollagen att elever ska få stöd att nå så långt som möjligt. Vad nu det betyder, det framgår inte. Men det innebär att vi har ju skyldighet att ge eleverna jättemycket olika stödinsatser. Och det har vi inte råd med. Och det innebär att vi måste bryta mot skollagen. Och då menar jag på att då måste ju politiker bestämma helt enkelt.
Ja, vad det är. precis som du sa innan.
Ja, vad är det vi inte ska göra? Ja. Jag menar på att det ska inte vi rektorer behöva bestämma. Det är inte vi som har klubbat budgeten.
Vi ska se där. Jag läser som sagt lite innan till här också. Rapporten Nyckeln till grundskolans finansiering visar att kommunerna fördelar resurser till grundskolan på ett ineffektivt sätt. Och det är lite det vi tagit upp här idag. Hur många har läst din rapport? Har du fått någon feedback?
På bloggen är det väl kanske 7-8 tusen och sen har jag tryckt upp och sålt, skickat ut rätt många. Så att jag vet inte, kanske 10-12 tusen kanske.
Oj, det är...
Så några stycken i alla fall.
Har du fått respons från politiker?
Ja, många tycker det är intressant. För det här är en som jag vet så är jag den första som har gått igenom alla resursfördelningsmodeller. Så att det tycker många är intressant.
Och du är ju inte en AI så du har ju lagt ner väldigt mycket egen tid på detta.
Ja, det tog ungefär 300-400 timmar kanske.
Jag är imponerad. Och detta gör du utan att få betalt.
Ja, precis.
Eloge till dig.
Sen har man fått betala tryckkostnader om man har köpt ett tryckt ex. Jag tror att den har kostat typ 70 spänn eller något. Om man vill ha ett tryckt ex. För jag vill inte gå back på det.
Nej, det förstår jag. Förutom din egna tid. Men sen har du ju ett intresse av det också.
Ja, men den har jag ju inte fått. Den har jag ju lagt min egen tid.
Och vad var det man kunde hitta den här rapporten?
Det ligger på min blogg, heter Nyckeln till grundskolans finansiering.
Och den lägger vi ut en länk till så ni kan se informationen på den här poddavsnittet.
Precis.
Bra, det här var en väldigt intressant läsning. Jag kanske ska ta och ladda ner, ja det gör jag direkt. Och så jag kan ha någonting att läsa. Jag är dålig på att läsa böcker så det här kan ju vara en början till någonting nytt. Precis.
Nej men jag tänker även om just siffrorna är lite gamla så själva principen stämmer ju fortfarande. Hur man fördelar pengar. Så det har ju inte förändrats.
Men det behövs ju.
Så att vill man veta hur skolpengen och liksom hur vi fördelar pengar, principerna för det, så kan man läsa den. Sen är ju som sagt inte siffrorna dagsaktuella. Men i år är det 95,6% då. Som har nedskärningar i skolan.
Och jag hoppas att vi inte kommer behöva ha så mycket nedskärningar i skolan om man inte har gjort fel i budget i framtiden.
Precis. Precis. Nej, men jag vill att man ändrar styrningen så att vi tar bort principen att vi ska vara billigare och bättre hela tiden.
Ja, för det funkar inte.
Och sen att bli mer effektiv som det är så idag, det är att vara färre personer och det är inte hållbart. För att eleverna behöver jättemycket stöd.
Större klasser är inte lösningen med andra ord. Nej.
Nej. Eller ja, det kan det ju vara beroende på hur stora de är idag.
Ja, nu tänker jag mer på att det finns ju klasser idag som redan är 40 personer.
Mm.
Eller elever.
Ja, men så många ska man givetvis inte vara.
Har du något mer att tillföra här eller ska vi gå vidare till veckans snackis?
Ja, vad har vi för veckans snackis idag?
Jag tänkte vi tar upp lite grann om förra veckans snackis. För det har hänt en hel del på denna veckan.
Ja, det kan vi göra.
Jag tycker vi fortsätter med det.
Vi kör en följetong.
Ja, vi gör en följetong där. Ska vi se, då kör vi veckans snackis.
Nu kör vi veckans skolsnackis.
Så ja, Linnea. Vi kör en liten snabb review, tycker jag.
Ja, precis. Nej, men det var ju förra helgen så min bibliotekarie lade ut en tweet och var så glad för att en elev ringde och ville prata om en bok. Det var ju väldigt gulligt att eleven ville det. Och då skrev jag så här bara en tweet. Ja, det är bland annat därför det är så himla viktigt med skolbibliotekarier för att som kan ta de här textsamtalen på volley. Med elever. Och då var det en debatt för då gick en i Timbro in och ifrågasatt om det finns nytta. Vet vi att det är skolbibliotek som ger bästa effekten eller kan någonting annat ge bättre effekt? Så att den diskussionen har ju pågått i princip till nu ungefär. Så att jag var med i debatt också i P1 morgon.
Ja, det var väldigt intressant att lyssna.
Ja, du kan väl spela. Det är bara några minuter.
Ja, absolut. Jag var inte förberedd på den. Ge mig en sekund. Bra, men då kör jag igång avsnittet här.
Ja, jag tänker att vi tar oss an en fråga som har diskuterats på sistone. Vilken betydelse har ett skolbibliotek för eleverna? Regeringen vill göra det obligatoriskt med bemannade skolbibliotek från nästa år och har lagt pengar i budgeten på det. Men nyttan med att satsa pengar på det här har diskuterats på debattsidor och i sociala medier. Här i studion nu Fredrik Kopsch som är chefsekonom på marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen.
Tack så mycket.
Du ifrågasätter den här satsningen från regeringen på bemannade skolbibliotek i en debattartikel i Expressen. Varför då?
Ja, jag gör ju det. Alltså för mig så är det ju viktigt att vi satsar resurserna i skolan för att få barn som lär sig läsa, skriva och räkna så att de klarar sig på den svenska väldigt specialiserade arbetsmarknaden. Och då har ju regeringen observerat att i Pirls-mätningarna så går läskunnigheten ner bland svenska fjärdeklassare. Och så vill man satsa på bemannade skolbibliotek och lägger 433 miljoner varje år framöver för att göra just det. Men man måste ställa sig frågan, är det här pengar som kommer att satsas på rätt sak och få rätt resultat? För om man gräver ner sig i Pirls-resultaten, ja, då ser man att elever som företrädesvis talar svenska hemma, de presterar väldigt bra, bäst i OECD rent av. De som presterar sämre, ja, det är elever som kommer från utsatt bakgrund som har föräldrar som inte pratar svenska hemma. Där har resultaten fallit ganska kraftigt och det kan ju förklaras av pandemin, så det skulle kunna vara tillfälligt. Under pandemin så var det högre sjukfrånvaro, vilket gör att de hade en ännu sämre koppling till det svenska språket.
Men oavsett bakgrund här, regeringen motiverar ju det här med att man vill främja läsintresset och läsförmågan med välutrustade skolbibliotek. Är det något fel på den motiveringen menar du?
Ja, jag menar att man har inte klarlagt hur evidensläget ser ut. Så det finns ju en mängd olika åtgärder man skulle kunna ta till för att öka barns läsande. Men det jag menar är att läsandet är väldigt starkt bland svenska elever. Men för en särskilt utsatt grupp så är det inte det.
Är skolbibliotek då dåligt för den gruppen? Eller?
Jag skulle säga att det är osannolikt att en generell åtgärd kommer att hjälpa en specifik grupp. Det hade varit bättre med specifikt riktade åtgärder mot just den gruppen. Och sen har vi från forskningen ett väldigt svagt evidensläge. Den enda forskningsartikel som kan göra anspråk på ett orsakssamband mellan förekomsten av skolbibliotek och något som helst utfall för elever visar på inget resultat alls. Sen finns det en mängd korrelationsstudier som inte är helt tillförlitliga.
Vår andra gäst finns med från Göteborg, Linnea Lindqvist heter hon, biträdande rektor för Hammarkullsskolan, skoldebattör och kolumnist också på Expressens ledarsida. God morgon och välkommen.
God morgon.
Du har ju välkomnat den här satsningen på bemannade skolbibliotek. Hur resonerar du?
Ja, men alltså jag tror att Fredrik och de på Timbro gör lite en feltänk där. Och det är utifrån, tänker jag, att de inte har djup kunskap om barns läsutveckling. Det är att man ställer olika faktorer mot varandra. För det vi vet är att till exempel när vi ska lära oss att avkoda, då är phonics, att ljuda, den bästa metoden. Men sen när man ska få läsförståelse, då behöver man ett läsflyt. Man behöver en läshastighet för att sen kunna börja förstå vad man läser. Och där finns det ju jättemånga studier som visar på att phonics är det bästa när man ska ljuda. Vi vet hur man får läsflyt och läshastigheten och läsförståelse. Finns det väldigt mycket evidens på att skolbibliotek, som då fungerar som en integrerad pedagogisk funktion på skolan, gör att elever läser mer. Och det är just omfattningen av läsningen som leder till läsförståelsen. Och det finns otroligt mycket evidens på det. Men sen så kan man inte, alltså ett barns läsutveckling från förskoleklass upp till gymnasiet, det är 13 år i skolan. Då kan man inte plocka ut en del bara och skolbibliotek och titta, är det här som ger? Alltså så funkar, så kan man inte göra, därför att ett barns läsutveckling består av flera delar som är väldigt komplexa. Så att du behöver titta på helheten. Och då har det här, det finns ju forskning decennier tillbaka som visar på effekten av bemannade skolbibliotek för barnens läsförståelse. Och jag arbetar ju med den grupp som Fredrik lyfter, de elever som inte har svenska som modersmål. Jag har i princip bara elever ur migrantpopulationer på min skola. Och vi har sett flera studier just att det är viktigt för just den här gruppen att att möta litteratur, för de gör inte det hemma. Och den enda professionen i en skola som har kompetens och utbildning för att guida elever i barnlitteratur och även jobba med information och mediekunskap, det är skolbibliotekarien.
Men om vi tittar på det som Fredrik Kopsch lyfte här, farhågan om att man lägger pengar på det här i onödan, att det skulle kunna göras riktade insatser istället för att stärka vissa grupper i skolan när det gäller läsningen. Vad säger du om det?
Nej, men det är det här som är feltänket. Man kan inte ställa dem mot varandra. Därför att du behöver se barns läsutveckling som en helhet. Där man dels jobbar med att knäcka läskoden, alltså djupningen, för att kunna avkoda symboler som blir ord till meningar och så vidare. Men sen för att du ska få läsförståelse, då måste du ha en stor omfattning av läsning. Och det är ju skolbibliotekariens talang och kompetens.
Men kräver det verkligen ett bemannat skolbibliotek?
Men man måste ställa resurser mot varandra.
Ja, därför att det är bara den. Nej, det måste man göra. I den här frågan kan jag barns läsutveckling tror jag att jag har ett bra koll på. Man kan inte göra det därför att du behöver titta på barns läsutveckling från ljudning till läsförståelse. Du kan inte plocka ut en del och säga är det här rätt satsning? Det går inte.
Fredrik Kopsch,
det var inte min invändning. Man måste ställa resurser mot varandra. Det är så att vi lever i en värld med begränsade resurser. Nu väljer regeringen att satsa 433 miljoner varje år på bemannade skolbibliotek. Det innebär att pengar kommer tas från någon annanstans. Och det här är ju liksom inte hela summan som det kommer kosta för skolorna att ha bemannade skolbibliotek. De skolorna kommer själva behöva skjuta till pengar. Vi vet redan idag att kommuner och regioner har svårt, alltså den offentliga ekonomin går inte riktigt ihop. Så det sannolika här är att man kommer flytta resurser från någon annanstans för att bemanna de här skolbiblioteken. Och det finns ju en farhåga då att man skulle kunna flytta resurser från sådant som eventuellt skulle kunna ha mer effekt för att hjälpa just den här utsatta gruppen. För vi måste ju vara tydliga med att det är en särskilt specifik utsatt grupp som har det svårt med läsningen. Och då är jag har svårt att se att en riktad generell åtgärd som bemannade skolbibliotek skulle vara det som är den bästa användningen av de här resurserna, och inte istället, och det har man inte ens gjort, diskuterat vilka typer av riktade åtgärder kan vi använda för att hjälpa just den gruppen.
Linnea Lindqvist, vad gör att du inte är orolig för att de generella pengarna då går på bekostnad av andra mer riktade effektiva insatser?
Alltså ska vi sätta det i ett sammanhang så är det lika mycket som en skolkoncern gör i överskott på ett kvartal, om man ska sätta den summan i ett sammanhang. Men vad jag tänker är att vi som har kunskap om barns läsutveckling vet ju vad det är som ger effekt. Och man kan heller inte särskilja oss att ställa lärare, alltså de jobbar med att lära barn att läsa, mot att bli guidad i litteratur. För att det spelar, alltså om du lär dig att läsa, du knäcker själva koden hur man gör, det är då arbetet börjar. Då ska vi börja med läsflyt, läshastighet och läsförståelse. Och det är bara skolbibliotekarien. Min skolbibliotekarie, hon har läst alla 4000 titlar i vårt bibliotek. Det är ingen lärare som har gjort det. Det är bara hon som kan guida eleverna. Och så är det på skolorna. Vi kan inte ställa dem mot varandra.
Fredrik Kopsch, om vi ska avrunda här. Vänta nu, hörni. En i taget, Linnea Lindqvist.
Det som Linnea säger är ju rent nonsens. Alltså, då skulle det innebära, vad har vi nu? Liksom, kommunala skolor i Sverige har en tredjedel bemannade bibliotek, privata skolor något färre. Det skulle innebära att en majoritet av Sveriges elever inte klarar av läsning överhuvudtaget, om nu skolbibliotekarier är så diametralt viktiga för att läsningen ska kunna fungera. Så det är nonsens. Det finns ingen evidens som är tillräckligt stark som visar på ett orsakssamband. Den enda studie som finns visar att det inte finns någon effekt.
Kort slutreplik, Linnea Lindqvist.
Den studien handlar om bokbussar i Indien. Har ingenting. Den här frågan kan ju jag bättre än Fredrik. Så den här frågan har jag rätt och Fredrik har fel. Det finns jättemycket evidens på att bemannade skolbibliotek gynnar den omfattning som eleverna läser. Och jag ser fram emot att fler skolor får nytta av den här fantastiska kompetensen som skolbibliotekarier är på skolan.
Två olika åsikter om nyttan med bemannade skolbibliotek som regeringen föreslagit. Linnea Lindqvist, allra sist biträdande rektor för Hammarkullsskolan och skoldebattör och kolumnist i Expressen. Och så Fredrik Kopsch, som vi hörde här, chefsekonom på marknadsliberala tankesmedjan Timbro.
Ja, och detta sändes sig i Sveriges Radio P1 på morgon, och det var 8 maj och publicerades 08:25. Ja.
Precis. Nej, det var rolig debatt, och jag har fått några så här: åh, du var så dryg, du var så tyke mot honom. Det var en herre som mejlade och undrade om inte han blev ledsen när jag var så hård. Och jag tänker, om man är chefsekonom på en tankesmedja, så tror inte jag att man blir kränkt över att få mothugg.
Nej, men det är
så jag tror att Fredrik Malins
utmärkt. Det är nog lite det handlade om också. Men vad var det där med Indien?
Nej, men det finns en studie på 27 sidor från Indien där man har tittat på om bokbussar har någon effekt på barns läsning. Och det man gjorde då, det var att man färgkodade böcker. Och så åkte bibliotekarier ut med bokbussar och lämnade färgkodade böcker utifrån elevernas nivå helt enkelt. Och sen så gjorde man inget mer än det. Man bara skickade böcker till skolan. Men man följde inte upp att de lästes. Eller liksom, man arbetade ju inte med textbearbetning och så. Så det är klart att då får det ingen effekt om man inte arbetar med texten.
Men sen beror det ju på var.
Jo, men det är inte så att du blir en bättre läsare för att du har böcker i en bokhylla. Du måste ju öppna böckerna och läsa dem. Och sen måste du bearbeta det du har läst.
Ja, men det är klart.
Det är då man tränar upp sin läsförståelse.
Och sen är det ju var i Indien också. För vissa delar i Indien så är det knappt någon skolundervisning. För att många av barnen jobbar i byar.
Ja, men Indien är ju ett land som du inte kan jämföra med Sverige. Våra skolsystem är olika och så. Så att det är ett land på över 1 miljard invånare. Så att den där studien på 27 sidor säger ingenting om svenska skolbiblioteks funktion, givetvis.
Nej, men...
Nej, men den här debatten, jag tänker att, så du, som jag sa liksom, i den repliken med honom, att man behöver titta på läsning som en helhet. Och det är omfattningen av läsningen som ger läsförståelsen. Du måste ju mängdträna jättemycket när du har knäckt läskoden. Då måste du sätta igång och läsa. Och du måste guidas i litteraturen och du måste ha mycket textsamtal. Och det är ju skolbibliotekariens talang och liksom deras jobb.
Och sen är det ju så olika.
Jag menar, min bibliotekarie har läst i princip alla 4000 titlar i biblioteket. Finns ju ingen lärare som har gjort det. Min bibliotekarie vet exakt så här, vilken bok ska jag sätta i handen på vilken ung hon är. Och sen kan hon följa upp med textsamtal. Hon har jättemycket textsamtal på volley. Hon träffar en elev i korridoren och bara, du, den här boken jag gav dig förra veckan, har du läst den? Och så kan de ha liksom ett kort samtal kring boken. Man vet exakt vad varje barns läsnivå. Och den kompetensen är ju bara skolbibliotekarien som har. Och det uppdraget. För läraren har ju 1000 andra saker att göra.
Ja, men hur är det egentligen med läsförståelsen? Har den sjunkit i Sverige överlag?
Ja, så den har ju sjunkit bland elever i migrantpopulationer som inte talar svenska hemma. Mm. Men elever med svensk som talar testspråket hemma, där ligger vi fortfarande bra. Okay. Men alla elever oavsett bakgrund behöver ju läsa. Så att det är skolbibliotek är bra för alla givetvis.
Ja. Det känns som den här debatten om skolbibliotekarien inte är över. To be continued, så att säga.
Ja, precis. Och regeringen kommer att lyssna inte på Timbro den här frågan, utan vi vet ju att det finns jättemycket evidens. Det finns ju hur mycket sammanställningar som helst. Så att, vill man läsa på skolbibliotek, gå till närmaste universitets- eller högskolebibliotek eller gå in i ERIC, den databasen, så kan man hitta massor med spännande studier om skolbibliotek.
Bra, då avslutar vi veckans snackis här och vi tackar.
To be continue, ja, helt enkelt.
Bra, det är inte så lång tid kvar innan du flyttar och vi kommer att ha ett uppehåll. Men än så har vi några programavsnitt kvar.
Precis. Vi kanske inte behöver ha något uppehåll. Jag ska försöka lösa det, vi får se.
Där.
Vi lär bli varse helt enkelt när det närmar sig.
Exakt. Och våran plan är att vi ska börja sända lite video sen också. Men jag tycker vi tar det efter att du har flyttat till Stockholm och landat.
Ja, nu, just nu kommer jag bo i en kappsäck, i en resväska i några veckor. Så att jag behöver komma på plats först.
Men det är ett nytt YouTube-ämne. Följ med Linneas. Precis. Flytt i en kappsäck.
Exakt. Ja, nej, men det kommer bli bra. Men det är lite mäckigt nu när man håller på.
Nej, det förstår jag.
Det är mycket jobb. Mer än vad man tror.
Tack så mycket för idag, Linnea.
Ja, tack för idag. Vi
det
hörs.
Gör vi absolut.
Tack alla som har lyssnat och läst min rapport Nyckeln till grundskolans finansiering.
Och glöm inte att skicka in frågor. Det är lite dåligt med frågor. Precis. Till oss, tycker jag.
Ja, skicka in det du vill att vi ska prata om.
Jajamän. Och jag skickar lite, eller skickar, jag lägger upp lite länkar i texten till våra poddavsnitt.
Precis, jag tror inte vi har gjort det på alla.
Nej,
avsnitt.
Jag
kanske borde fylla upp
det. Jag ska börja göra det. Ja. Learning by doing.
Precis.
Det är så. Yes.
Ha en trevlig helg alla. Nu är det i och för sig, nu sänds det på måndag. Ha en trevlig vecka ska man säga.
Ja, precis. Tack så mycket. Ha det bra. Hej.
Ja, hej.